ja, vad ska man säga? Om man har skånska människor bredvid sig så brer man på med skånskan och jag ska sluta med det. Fan vad jag gör så konstiga intron.
Nej, det var nice. Det var nice. Men jag pratar inte så mycket skånska så...
du har skånskan kvar.
Ja, lite, men jag gillar din mer faktiskt.
Tack så mycket. Och den som gillar min dialekt heter Rickard Magyar, men säger i svenska termer magyar.
Ja, precis. Jag säger väl lite olika själv också. Jag är inte så stolt kring det.
Vad säger
jag,
du?
Jag hör allt med. Jag säger magyar, men vissa kallar mig MacGyver. Vissa kallar Maggan, allt möjligt. Så det är inte så noga.
Maggan låter ändå... Man måste nog känna dig, tror jag.
Ja, det är lite
mer säga Maggan.
Då har man sett alla mina sidor så blir det Maggan. Så, men kärt barn har många namn, antar jag. Jag hoppas det är klart.
Du bor i Stockholm, jobbar i Stockholm, tränar i Stockholm, idrottar i Stockholm. Representerar Bayern, Hammarby.
Yes.
Har man en viss stolthet i Stockholm att representera Hammarby? När det är så många andra lag liksom.
Jo, men så blir det ändå. Det finns ju så mycket intresse kring fotboll, alltså i Sverige generellt, men kanske specifikt i Stockholm. När man har de här derbyna och liksom lagtillhörigheterna, så det är klart att man blir man är stolt att man tillhör det man gör, och man vill göra det bästa liksom för den klubben man tillhör. Och så har man ju vänner runt omkring och folk tillhör olika liksom lag och så att det blir väldigt mycket snack och hets kring det.
Malmö, Påg. Mm. Men har aldrig representerat ett Malmölag, eller?
Nej, jag flyttade ju när jag var 15. Jag var med på så här sommarproffs i Malmö FF. Och faktiskt jag och Pontus Jansson. Han är från Arlöv, jag är från Åkarp. Men sen strax därefter så flyttade jag till han som är familjen. Och det var för att mina föräldrar fick nytt jobb och sådana saker. Så vi flyttade hela familjen. Och där fortsatte jag spela. Sådär.
Men du började som junior i Lund?
Mm, jag började som, ja exakt. I lag i Lunds BK, spelade bara några månader. Det var en väldigt bra tid för mig, faktiskt rolig tid. Och vi vann lite så här, ja, prestigefyllda grejer när man är så ung.
Och Skånecupen?
Alltså det var inte Skånecupen, men vi vann faktiskt. Då hade Nike en cup. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans, men det var de bästa klubblagen i den åldern. Jag tror det var 15-åringar eller 14-åringar som spelade en cup. Och de som vann blev sponsrade av Nike, vilket var skitstort då. Man fick skor, kläder och så. Och sen så fick man åka till Prag och representera Sverige för klubblag då. Och spela EM för klubblag i sin ålder då. Och då var det ju storlag med och så. Så det var en väldigt kul grej att hinna med på den korta tiden jag var där och så.
Det var inte den här under Jorge Bonito-perioden?
Jo, exakt den.
Ja.
Du fick såna Ronaldinho-linnen, såna här Nike och allt sådär. Alltså Nike var ju hett då, alltså det är det fortfarande, men då var det ju extremt. Så, det var en grym upplevelse faktiskt.
Var du på Rosengård när Zlatan var där med Jorge Bonito?
Nej, det var jag inte. Nej.
Där var det uppståndelse. Jag var där, jag minns den idag. Typ såhär Dogge Lito. Tror var konferensiär och så Rigo från Infinite Mass. Tror han var med och sjöng innan. Han gjorde någon låt som heter Vamos Bailar. Och det var pumpades och det var fylldes på med folk. Och Zlatan hade nog precis skrivit på för Juve, tror jag. Så fick 10 pass mot på scen och få en boll och fotas med honom och såna grejer. Och då var de invigde hans plan. Så det är mitt minne av Jorge Bonito.
Ja, nej, jag kan tänka mig att det var sjukt.
Ja, fy fan, fy fan. Några lappar här. Inget märkvärdigt. Utan det är bara diskussionsämnen. Som du drar precis vilken du vill. Jag bara lägger dem så, smack, boom. Och så går vi in på...
Spännande.
På vad det står.
Familj.
Boom. Så kan jag brukar köra lite fuling, lite härska tekniker. Och då ställer jag bara frågan... Vad du oftast tänker på när du läser ordet. Och nu fick du läsa ordet familj. Så vad tänker du på när du läser det?
Jag tänker på en massa saker. Såklart kärlek. Närvaro. Får jag säga fler grejer?
Vi har en halvtimme till minst, så okay, let's go. Okay.
Sårbarhet tänker jag också på. Och sen så för mig det absolut viktigaste i livet. Utan snack.
Vi ser tillbaka till det här med familj, men du känns som en otroligt sammanbiten person.
Ja, kanske. Eller jag har faktiskt en grej att jag försöker tänka på vad jag säger. Inte så att man ska säga något dumt och så, det är inte det, utan att vara noga med att man är genuin i det man säger och sådär. Det kan vara lite konstig grej, men...
Det är det absolut inte.
Men, nej, men jag är nog lite sammanbiten. Lite trött också, sådär kan man det.
Varför, är det något som har kommit på senare tid? Eller är det så här ändå din karaktärsdag? Du utstrålar ett lugn.
Ja, men det är jag nog. Det har jag hört mycket, att jag är en lugn person och så. Men sen så... Egentligen förra året, det börjar jag säga nu. Förra året hände väldigt mycket för mig personligen. Mycket mer än vad jag trodde jag skulle göra. Jag skrev en bok som innebar så mycket mer för mig än att skriva en bok. Liksom.
Den ska vi in på.
Ja.
Innan jag vilseledde dig bort från familj.
Ja.
Men du gav mig olika kärnord om familjen. Så trygghet.
Ja, kärlek. Sårbarhet. Och så med. Jag har glömt vad jag sa. Nej, men det absolut viktigaste
för dig, exakt.
Är som man har lärt sig på vägen liksom, och äkthet bara.
Så vi kan börja med första ordet du nämnde då, kärlek.
Mm.
Hur visar den sig i din familj? Hur upplever du den?
Vi är väldigt, väldigt tajta i min familj och umgås mycket fast vi bor på olika ställen. Jag har 3 syskon och den äldsta har barn. Men vi, trots att vi vuxna har våra egna liv, så är vi väldigt tajta och umgås väldigt mycket, och det är väl de personerna jag känner som jag kan prata med exakt allt om, och även de sakerna som man skäms över hos sig själv eller om man har fuckat upp någon gång eller sådär, och att man vet att man har alltid varandras rygg oavsett vad man går igenom. Så för mig är det stor del av kärlek.
Sen så nämnde du 2 till. Äkthet låg till på slutet.
Ja, men det är lite samma sak där. Att det är de personerna som känner en in och utan. Och att man kan vara äkta. Med exakt hur allt är. Liksom. Och vad man går igenom. Eller vad som händer. Eller om man... vad den är. Och sen det här att det är det viktigaste för mig. Det var en stor liksom, livslärdom. För mig när jag benade ut mycket i mitt liv om mig själv, hur jag ville leva det, varför jag levde mitt liv på ett sätt som inte var enligt de värderingar som jag egentligen hade i grund och botten, och då var familj det största som kom upp, alltså när jag gjorde mina prioriteringar hur jag vill leva mitt liv framöver, och då det är på första plats. Så att i stort sett många av de besluten jag tar och så utgår därifrån. Och det är även för min framtida familj. Jag har inga barn än, men att också kunna vara redan nu prioritera den genom hur jag jobbar med mig själv. Vad jag väljer att göra i livet, hur jag tar hand om mig själv och sådana saker. Så det är en stor grej för mig.
Du nämnde det med en viss förändring. Att det har skett någon transition.
Mm.
Tar man från innan transition till det själva händelseförloppet till det idag?
Nej, men det är en lång lång tidsperiod, kanske 7 år. Men jag, om man ska liksom dra det lite kort så vi inte sitter här hela dagen, så egentligen alltså kämpat ganska mycket med mig själv hela livet. Och det är inte så att det alltid har varit jobbigt, utan så här, vad vill jag göra i livet? Vem är jag? Man formas ju in som fotbollsspelare ganska ungt, men jag har inte kommit till rätta där alls. Och många perioder i livet så har livet inte känts så himla kul faktiskt. Och jag har inte kunnat sätta fingret på vad det är. För att utåt sett och rent objektivt från mig själv så levde jag ett liv som var toppen. Alltså jag är frisk, min familj är frisk liksom, jag har jättebra vänner. Jag har ett bra jobb, jag får spela fotboll som jobb, jag har support i min vardag, liksom, jag kan inte hitta något som, min uppväxt har varit fantastisk. Jag har liksom inget som tynger mig så. Det var en svår grej för mig att hantera, för att jag, det är mycket lättare, det låter hemskt, men om något väldigt stort tråkigt hade hänt så hade man haft en koppling till varför livet inte kändes kul.
Ja, men det där är min trigger.
Liksom. Och det kan jag jobba med, då kan man liksom så, men jag generellt tyckte inte livet var så himla kul liksom. Och sen så, som jag har pratat en del om i olika sammanhang, men så hade jag en period då mycket dåliga saker hände i mitt liv utanför, och då blev det liksom för mycket. Jag, då var jag riktigt trött på livet, och det kändes helt liksom, om livet ska vara så här så är det ingen poäng att leva det. Och där någonstans börjar ju den här transition, som först handlar om att jobba väldigt mycket med mig själv och bena ut saker som alltså väldigt basic saker, att lära känna sig själv, sina känslor, vem är jag, hur reagerar jag i olika situationer.
Hur hände det från att, om man ska läsa mellan raderna och få vara väldigt brutal med ordvalen, så snackar du om självmordstankar, känns det som?
Ja, så alltså jag hade inga aktiva självmordstankar. Nej. Men det var ju absolut så att man man kunde googla på om det fanns något sätt som var smidigt och enkelt, så hade man övervägt det, men det var inte så att jag gick runt och liksom planerade eller så, men det fanns ju en otrolig likgiltighet inför livet. Alltså hade jag blivit påkörd och dött, så hade jag verkligen inte brytt mig. Alltså det är mer det liksom.
Hur går man från den tanken till att vill jag röva på sig själv?
Ja, alltså, så som det funkade i den situationen var att jag identifierade att väldigt mycket av att jag kände så dåligt, jag kunde ana att det berodde på lite det som jag pratade om innan, hur jag hade levt mitt liv. Jag hade liksom gått helt in i den här rollen som fotbollsspelare och vad det nu innebär. Familj och relationer som jag hade, som jag betydde allt för mig, de prioriterar jag inte. Jag hade valt bort dem och fokuserat på andra relationer som egentligen var helt meningslösa.
Så som?
Nej, men vänner som inte är lika nära. Personer som jag inte klickar
festande
med.
Festande?
Ja, alltså festande, men liksom verkligen bara tappat koll på vad är det som får mig att må bra, vad är det som, vilken person i livet vill jag vara och är jag. Så egentligen var det i den stunden att jag tänkte så här, att okej, jag fattade att jag hade fuckat upp en del för mig själv, och jag ville testa om det fanns en lösning först, och hade jag inte hittat en lösning på det, då hade beslutet, det låter ju väldigt grovt liksom, men beslutet om att leva eller dö varit enklare. För jag kände inte att jag hade riktigt gett mig chansen att faktiskt må bra i mitt liv. Och det är en rad liksom, rad saker i det här som, ja, det är väldigt mycket liksom. Men det är väl själva outlinen på det.
För att jag avbryter dig, jag vill bara säga tack för att du delade med av det, först och främst. Det är långt ifrån det enklaste. Och jag vet att som tittare ska fatta att jag sitter här med tårarna i halsen. Så pass mycket uppskattar jag att öppna upp dig. Jag tänkte bara fråga, det enda att familjen var så pass nära. Känner de till detta? Eller kom det som en chock för dem?
Jag tror min mamma, alltså, jag vet att min mamma anade någonting. För hon, jag bodde i Tyskland den här perioden. Och jag var väldigt då, jag har varit, alltså tidigare, framförallt från tonåren, extremt, extremt kylig som person. Alltså väldigt hård yta. Släppte verkligen inte in någon i min inre värld. Inte ens, jag var tillsammans med en person flera år. Och det var liksom när hon började närma sig liksom mitt inre, så var det bara taggarna utåt. Och så har jag, det har liksom varit mitt skydd på något sätt, för att jag har inte gillat det som var inom mig, och jag har inte gillat mig själv egentligen och den personen jag var. Och det där sköt jag på under så många år, så när det väl liksom krasade igenom, och det var ju att det hände så mycket i mitt liv. Jag hade dödsfall i familjen, min farsa blev väldigt sjuk, jag flyttade till Tyskland ensam utan vänner, någonting, blev skadad. Plus jag funderade extremt mycket på om jag ens skulle spela fotboll. För att det är en helt annan historia, men det är nog inte min passion i livet. Det var så mycket saker som gjorde att det här typ korthuset faller isär. Jag var tvungen att göra något, inte för att jag ville eller orkade, utan för att alltså det finns inget annat. Jag får testa det här. Går inte det så får vi liksom ta en ny diskussion med mig själv. Nu glömde jag bort vad du...
Nej, jag bara frågade om dina, alltså din familj känner till de här känslorna.
Just det.
Ifall det kom som en chock för dem.
Just det. Nej, men min mamma åkte ner till Tyskland, vet jag, där i början. Och hon har aldrig åkt och besökt mig ensam. Liksom. Så hon liksom tvingade sig ner lite och skulle vara hos mig några dagar, och det vet jag var, alltså det var en väldigt, nu efter en fin
stund.
Ja, för att då kunde jag liksom inte hålla upp den här masken. Det var liksom första gången min mamma såg mig gråta, alltså sen jag var spädbarn. Och då var ju mina dagar så, jag vaknade och grät typ en och en halv timme, och sen så bara gick och tränade, allt var bra, så kom hem, bara satt och stirrade in i en vägg typ. Så, men det var ju väldigt svårt att komma nära in på mig. Alltså, och det var inte det att jag fightades. Alltså jag har, det är det jag tror många som är i liknande situationer hamnar i. Att man har så fattig förståelse om sitt eget känsloliv. Att man vet inte ens vad man ska säga. Alltså man vet bara att man mår skit. Allt är värdelöst. Men om någon frågar hur mår du? Alltså man kan bara säga att man mår dåligt. För man har inget, man har inte ord för att liksom sätta ord på det man känner och går igenom och så. Och så var det för mig. Det var liksom en mix av att man är rädd för att visa sig sårbar, men också hur ska jag, jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså för att det är så komplext. Alltså jag ska också tillägga att jag hade en vän, och det här är så intressant tycker jag, för att jag har en väldigt nära vän, Inel. Och när vi var, vi lärde känna honom när jag flyttade till Halmstad. Och då 17-18 vet jag, det var en period han var hemma hos mig hela tiden. Och du vet, jag visste att det hade hänt något, om det var med någon tjej och något annat och så. Och han kom hem till mig och sov hos mig, jag hade egen lägenhet och liksom så. Och du vet, ville snacka, och jag var så dåligt störd. Jag bara liksom, håll käften, vi ska spela kod liksom. Alltså, fattar du? Och när det här sen hände mig 10 år senare, eller lite mindre. Så han ringer mig, han börjar ringa mig mer frekvent och så, och börjar snacka och så, och han börjar prata om sin period då, som jag, och då börjar jag förstå bara liksom vad han gick igenom, och när han satte ord på sina tankar och reflektioner kring den perioden, så var det som han satte ord på saker åt mig. Det började, jag kände igen mig och så, jag började hitta orden på saker och sånt. Och därför tror jag det är så viktigt att man pratar om de här ämnena. Inte för att man kanske direkt kommer fram till en lösning, men att bara genom sina egna erfarenheter och reflektioner så kan man hjälpa någon liksom bena ut det där trasslet man har i sig själv långsamt. Det tar ju ofta flera år, men liksom man börjar det. Och det gjorde faktiskt min vän Inel för mig. Att liksom gav mig några små verktyg så jag kunde liksom börja nysta i den jävla högen inom mig på något sätt. Så är det egentligen han som jag delar med mig mest av. Och sen så efter det så jag hade redan kommit i kontakt med en organisation som heter Suicide Zero. Och jag pratade även lite med en psykolog i Tyskland, men det var väldigt svårt för att prata dålig engelska och jag kunde lite tyska, men det var kanske inte den bästa matchen så. Men sen efter det jag släppte in mina föräldrar mer och mer liksom gradvis, framförallt när jag började fronta det och prata om de här ämnena i media, för det kan inte ha varit lätt för dem liksom att höra det om sin son och så.
Hur är det att ta upp det här just nu?
Det känns lite faktiskt, men det är fint alltså.
Det är okej, broder. 100% okej. Ska vi ta en paus?
ska ta en liten
paus. Ta en liten luftare. Kom, vi tar lite luft i balkongen. Vi är tillbaka, som ni ser. Det blev emotionellt. Det blev påtagligt.
Men det är så det ska vara, tycker jag också. Mm. När man pratar om saker som betyder något för en också. Liksom, för mig när jag pratar om familj och vänner som har hjälpt en och sådana saker. Det är svårt. Man blir väldigt rörd. Det är en mängd olika känslor. Det är svårt att inte bli påverkad.
Nej, men det är otroligt fint att du delar med dig den stunden. Jag blev själv fan. Du fick mig också i tårar, din jävel. Men tänkte vi ska snacka om lite av den här vändningen. Då du kände att saker kanske började, kanske inte pika uppåt, men kanske inte fortsätta dala neråt.
Mm.
Utan sakta men säkert tog det ett trappsteg upp liksom.
Ja, alltså det har ju varit en lång resa så. Mm. Såklart. Men ja, alltså en grej var att jag började intressera mig jättemycket för psykologi. Det är en sån klassisk killgrej att man ska lösa problemen själv. Så jag började läsa, plugga en del. Plugga nu till psykolog och liksom försökte bena ut saker med mig själv. Och så jag har läst hundratals böcker och men det fanns liksom inte någon bok som riktar sig till mig och personer som mig. Som jag tror inte är helt ovanligt. Så det var ju en stor liksom process för mig. Jag börjar ju skriva på den här boken som jag släppt. Den börjar ju på redan i Tyskland. Ja, precis. Och den heter ju Alltingen sa, för den innehåller det Alltingen sa till mig. Om livet, om att leva, om att må bra med sig själv, om att veta vad man vill göra, hur man liksom tar sig framåt. Det var lite det jag var inne på. Boken har innebärit mycket mer för mig än vad jag hade kunnat tro från början. Och egentligen de sakerna som är väl de som är de mest generella sakerna som jag tror man liksom aktivt kan jobba med. För jag tycker också det är viktigt att man, när man befinner sig i en situation, såklart ska man söka professionell hjälp. Det är det absolut bästa och det ska man göra liksom. Man ska inte göra som jag gjorde. Men att man har något att ta tag i. För att, så som jag kände i den situationen är att du faller liksom helt utan något att greppa tag i. Du liksom vet inte var du ska börja. Det finns inget. Och att det kan vara en löjlig grej, men bara något att göra som är det här. Ett steg av 10 miljoner steg. Men det är i alla fall någonting. Så därför har jag innehåll i boken sådana övningar och saker man svarar på.
Fotbollen.
Mm.
Har den hjälpt dig eller skälpt dig på senare tid?
Nej, men det är en bra fråga. Den har väl hjälpt mig, skulle jag säga. Men också skälpt. Alltså, det är väl så, allt har sitt pris. Alltså att vara en professionell fotbollsspelare har väldigt höga pris om du frågar mig. Men det är ingen som pratar om dem. Folk pratar bara om fina bilar och
klockorna och
klockor och fest och inga problem. Så jag menar, om man tittar på hela karriären så är jag inte säker på att jag hade valt att bli fotbollsproffs om jag hade fått den frågan idag. Om jag hade varit 17 idag. Jag är inte säker på det.
Vad hade du velat vara då?
Då hade jag väl säkert pluggat till någonting, kanske inte psykolog, men jag hade pluggat någonting och gjort något annat än idrott. Jag har faktiskt aldrig varit en liksom typisk idrottskille så. Spelat fotboll för att jag tyckte det var kul med mina vänner och så har det gått bra. Och så. Det ena leder till det andra, så testar man det och sen är man liksom, blir det en del av hur man lever livet och man skriver kontrakt några år i taget och det blir mer och mer. Man liksom, så är det ju, när man har investerat mycket i något är det svårare att ta ett steg ifrån det. Men sen ska man inte förringa heller att fotbollen har gett en så otroligt mycket. Alltså jag hade absolut inte varit den jag är idag utan fotbollen. Och liksom idag är jag jätteglad för den jag är och det jag gör och har gjort och kommer att göra. Så.
Allting så. Hur avstår du boken?
Avsluta. Nej, men avslutet är väl liksom ett tack till den som läser. Mm. Eller menar du hur jag skrev?
Nej, men jag vet att liksom, din resa är ganska tuff och mycket jobbigt liksom i vägen. Och som läsare så tas man in i en sån sak. Oftast vill man avsluta på ett sätt som kanske är hoppingivande.
Mm.
Eller något som ger en redskap. Mm. Till kanske man själv är i den situationen. Yeah. Så hur var den i din bok?
Nej, men egentligen så är hela boken, alltså, det är egentligen bara första kapitlet som är lite mörkare. Så. Alltså många som inte har läst boken kan väl tro att den handlar om självmord och depression. Och så, här. Så är det absolut inte, utan första kapitlet är väl en briefing i, liksom, man tas tillbaka till den här dagen när det var som värst. Det är en speciell dag som jag aldrig kommer glömma. Och jag skriver om den och så. Och sen så egentligen de resterande 9 kapitlerna är 9 saker som är liksom ganska positiv, hoppingivande, och det är övningar och exempel som man kan jobba med sig själv och liksom påbörja den resan med att reda ut sig själv. Och det är det som har tagit mig liksom 7 år. Det är de 9 sakerna som jag önskar att någon hade sagt till mig bara när jag var 12. Bara kolla, eller i alla fall att boken hade funnits där hemma, så när saker och ting händer att man har något att. Så egentligen är hela boken ganska hoppgivande, och avslutningen är väl liksom en text som jag skrivit till, jag vet, när jag skrev det så tänkte jag på det yngre mig liksom. Alltså, för att det hade kunnat vara den unga Rickard som läste den boken liksom, lycka till och liksom de grejerna.
Mm.
Så det är en ganska, den börjar här nere men hela boken går liksom och avslutar här. Så,
kan jag med ett exempel på vad du ville att någon skulle säga?
Ja, alltså det för mig, det kan väl inte alla som tycker det, men det tog lång tid innan jag liksom fick ta del av någon som jag kunde lyssna på som liksom kunde
sätta ord på känslor.
Ja, men, nej, men sätta ord på att livet suger liksom. Mm. Att det finns ju liksom många så här gamla filosofer och psykologer som pratar om att life is suffering. Och jag har aldrig förstått det. Jag har bara tänkt liksom, vilka surgubbar, alltså, så är inte livet. Och, alltså, hela grejen är att livet är fantastiskt, men man glömmer bort att livet är också lidande. Ens föräldrar tyvärr kommer gå bort. Folkens närhet blir sjuka. Man själv hamnar i skit. Man kan vara i olyckor och hemska saker händer hela tiden, alltså över hela jorden, och det är en del av livet, och det är liksom man är naiv och man tror att livet bara ska vara fest på uteterrass och jobb och liksom bra tider och allt sånt, och det handlar snarare om att acceptera det faktumet att, vet du vad, livet suger också, och vad kan man göra med den insikten, för att det gör ju inte så mycket om man bara okej, livet suger, men det finns liksom saker man kan göra när man har accepterat den insikten i sitt liv. Och så. Det var en viktig grej för mig när jag tog del av det, för att jag hade känt så hela livet. Alltså att livet var inte så kul, och det var snarare mer jobbigt än bra. Så när man liksom bröstar det faktumet, bara vad kan jag göra med det här och när det suger? Hur kan jag jobba nu för att när man säger att jag får barn och mitt barn blir sjukt, hur kan jag vara förberedd för det så att min familj som jag har inte går sönder mer än vad den behöver? Hur kan jag och min fru ta oss igenom det här utan att det händer massa annat skit? Ja. För det är det jag tror, liksom, att man lever i sin bubbla och sen så händer saker som man inte är beredd på. Det är så lätt att man bara faller. Precis det som jag pratade om innan. Mm. Och att man liksom acceptera det faktum att jag är jättetacksam för att det är bra nu, men när skiten händer så kommer jag också vara förberedd med mig själv och mitt mentala och med min omgivning, så att det behöver inte suga mer än det måste. Mm. För det kommer suga, men det behöver inte förstöra hela ens liv. Liksom.
Var är du nu någonstans?
Nu?
Mm.
Nu ska jag säga att jag är en väldigt bra period, väldigt spännande period. Våren var väl ganska stressig med att släppte boken och så. det är också naket och liksom så. Och sen också få ta del av de här kidsen som skriver till en, ungdomar som liksom verkligen inte har någon att prata med och sådär, och som finner hjälp i det. Så det var väldigt emotionellt och stressigt och sådär. Men nu har det landat lite, men nu börjar ju nästa projekt med studier och så, vilket också är lite ny värld. Jag har pluggat innan, men inte...
Vad pluggade du?
Till psykolog. Mm. Men nu det mitt liv känns spännande. Och det har jag inte känt på... Men det känner jag definitivt inte innan. Men sen jag började skriva boken, jag är väldigt nyfiken på mitt liv. Jag vill se vart det tar vägen. Jag känner att jag liksom mår bra med mig själv och kan hantera mig själv och bara liksom prioritera mitt liv rätt. Och jag mår bra i mitt liv och det är jag väldigt glad för.
Fotbollen?
Fotbollen? Nej, men det är också spännande faktiskt. Jag har ju varit skadad nu, så det har inte varit det roligaste. Men det är väldigt kul att tillhöra Hammarby, som är unikt på något sätt. Som...
Så är inte Skandinaviens bästa klubb nu.
Nej, jag ska inte säga. Men det är en spännande klubb att tillhöra. En klubb på väg någonstans. Och det liksom märks i hela föreningen och alla runt omkring och så. Och vill utmana om att vara bäst i Skandinavien. Så det är spännande. Det ska bli kul och göra den här resan med Hammarby.
När tror du att du är klar från skadan och kan vara startklar?
Ja, faktiskt. Första träningarna gjorde jag igår.
Mm.
Idag också. Så om allt går bra så ska det väl funka. Om det blir till helgen vet jag inte. Men liksom inte vara skadad mer och kunna bidra på plan.
Mm. På det sättet så är det nu dags att avrunda intervjun och säga att stort tack till dig, stort tack till er som tittar och till er som har upplevt eller känner av de känslorna som Rickard beskriver. Så kommer vi nu att klippa in lite nummer kanske, lite sidor man kan besöka, lite folk man kan prata med för att få den stöd man faktiskt behöver och slippa känna som Rickard känner sig som yngre, att ingen sa att han behövde höra då. Med det sagt, tack för att ni tittade.
Tack.
Och lyssna.
Tack. Grymt.